Chers fans de Pascal Nouma et Adrien Rabiot, welcome to Overtide. Maintenant, on a Dimitri, Omer Meg et Marie.
Hi, hi.
Fantastic camp. A new record for Paris Saint-Germain. En super bra seier, men ikke minst en clean sheet på Velodrome i Marseille. Det er sist Marseille skorte mot Paris Saint-Germain på Velodrome var i 2017. Da var jeg en ung mann, og mange som hører på oss kanskje var ikke født enda. Så ja, bare tenk Yamin Yamal, eller hva heter han? Ja, han som 17 år, han var 10 år gammel. Det sånn jeg tenker på. Men ja, en fantastisk kamp. 3-0, eller 0-3, borte. Vi så hvordan de feiret etter kampen. Ikke på Velodrome, fordi det var ikke noen PSG-fans. Men når de gikk inn, og så vi så hvordan de feiret. Sikkert, også hvordan PSG-fans traff de på flyplassen. Det var fantastisk stemning. Vi skulle ha vært der.
Ja, jeg vet ikke om vi skulle ha vært der. Men jeg synes først må vi si det viktigste at jeg hadde rett på en bit opp feil. Ikke bare om resultatet, men om røde kort.
Det, jeg må si at jeg gir deg alt creds for den. Det fantastisk. Jeg har ikke forventet at det skal være sånn. Altså når du ser på resten av sesongen, begynnelsen av sesongen, vi begynte å gå litt på den mer kjedelige fotballveien. Men denne kampen har vært en av de kampene jeg håper faktisk, som skal gi deg en liten sånn litt mer energi, litt mer boost for resten av sesongen. Fordi spesielt for Champions League, vi slet litt der med å få den motivasjon, få i gang mål, få i gang den måten vi spilte denne kampen. Så jeg håper de tar litt av den kampen videre med den. Men gi det creds, rødt kort, det var bra. Fordi jeg trodde vi kommer til å få rødt kort, spesielt når Berardo kom inn som innbytter. Jeg tenkte, nå får vi rødt kort. Men nei, han skjerpet seg litt. Altså, det var nok med ett kort og for Marseille.
Ja, ett kort for nok.
Ja, det var nok. Men altså, tre mål, det var veldig bra. Og som jeg sa i begynnelsen i introen, at det er veldig viktig at vi hadde en clean sheet borte mot Marseille. Tredje i liga. Og de var på vei opp i liga. De og Monaco har gjort en superbra begynnelsen av sesongen til nå. Så veldig bra creds faktisk for laget. Vi skal gå gjennom startelve, snakke litt mer om kampen, snakke litt mer om individer, vår positiv, negativ poeng, hvis vi finner negativ poeng. Jeg har to, men ja. Jeg kan ta litt opp til tre også, hvis vi skal dra podcasten litt lengre enn Joe Rogan podcast. Men ja, i mål, Donnarumma.
Bra kamp.
Ja, vi så han ikke så mye, ja. Altså, for å være ærlig. Altså, første skudd for Marseille var i andre omgang, og det var Rabiot som tok et skudd, traff ikke mål i det hele tatt. Så ja, han hadde en chill kveld.
Ja.
Bak fire, hvis vi kan kalle det bak fire, fordi vi dominerte hele veien kampen. Men de var helt oppe der. Ashraf Hakimi, Nuno Mendes, høyre og venstre backer, Marquinhos kaptein, og Pacho. For en Pacho,
ja. Jeg tror det er mye han som gjør at Donnarumma har en chill kveld.
Ja.
Mot Marseille. Han, for en spiller.
Ja, men Marquinhos også, han var en superbra kaptein, ja. Og han tok den rollen. Han er en av de kanskje eldste. Ja, han er en av de som, ja, vi har ikke flere spillere fra forrige generasjoner som har spilt så mange derbyer, så mange klassik. Han er eneste, sant? Nest eldst er kanskje Vitinha og Hakimi, ja. Sant? Så det, ja. Så ja, det er kult at han tok den energien, sant, og vise den, hvor viktig den kampen er for litt yngre spillere. Altså, selvfølgelig var han sier Emery, han er fra Paris, og han vet hvordan det er. Men spillere som João Neves, sant, Nuno Mendes, de litt yngre spillere, og skjønner hvor viktig den kampen er. Så det är väldigt kul. Han ledde oss som en äkta kapten. Och de följer att han gör en superbra jobb vid sidan av Pacho.
Och det är han som går och hämtar det röda kortet. Det är han som pressar upp.
Helt riktigt. Ja.
Som verkligen går på ball och som skapar en situation där där eller som provocerar det röda kortet.
Riktigt.
Så jag syns att han gör ett jättebra jobb, även om kanske Pacho är på att stjärnan ikväll eller inte ikväll på söndag, men väldigt väldigt bra från Marquinhos och Pacho, och de jobbar väldigt bra samman.
Helt riktigt. Defensivt så ja, Pacho och Marquinhos, men vi måste snacka om hur viktig Achraf Hakimi och Nuno Mendes är offensivt. Och den rollen av när en tar de offensiva löp och den andra håller sig bak och gör också en superbra jobb defensivt. Alltså vi ser mer att Achraf Hakimi får lov till att vara framme längre än Nuno Mendes, men jag tror att Nuno Mendes är faktiskt mer effektiv när han kommer fram. Det är nästan varje gång han är framme vi får minimum ett skudd på mål, hvis det inte är ett mål. Ja. Så det är den balansen. Vi måste finna riktigt sånt måte att göra det på. Ja. För det är väldigt trist att se Nuno Mendes bak.
Ja.
Det är nästan som att dra till en, jag vet inte, en sån dyrhage och se en tiger bak i en fängsel nästan. Han vill inte vara där, han vill vara ute och löpa och sånt och pröva få de chanserna.
Ja, definitivt. Men jag syns han gör en så bra jobb. Han jobbar så bra som en Mubarakola. Och jag syns, själv då Marseille var 11, så hade de dessa stora öppningarna på sidorna som både Hakimi och Mendes kunde bruka väldigt enkelt för att få ballen framöver. Och det som är väldigt behagligt med både Mendes och Hakimi är att de är så farliga när de är i boxen. Det är inte bara som hejser som sänder ballen uppöver och så kan de inte göra något mer. De kan göra taktiska och relevanta ting i boxen och liksom ta den sista passningen.
Ja.
Så jag syns de är definitivt på att en av the secret ingredients.
Ja. Ja. Alltså vi måste glömma att på vår vänstra sida vi hade Mason Greenwood som löp mot oss, mot vår försvar på vänstra sidan. Och ofta sånt vi snackar mycket om att Nuno Mendes är en väldigt bra offensiv spelare, men defensivt han sliter lite. Men vi följer med Pacho där bak, allt har blivit mer organiskt, mer alltså sånt att folk gör det de är god på utan att tänka så mycket på andra roller som de är så god på bak, att han är så trygg bak och han klart och sånt att cancellera Wahi, spissen till Marseille. Vi såg han inte nästan hela kampen. Mason Greenwood som var som en av de viktigaste spelare för Marseille, sånt, han klarade inte att leverera något denna kampen.
Men jag syns att Mendes är blivit bättre, inte bara sedan han har fått defensivt, alltså inte bara sedan han har fått Pacho, men också för att Barcola spelar defensivt.
Och João Neves, som vi ska snacka om.
Som vill säga att han har den supersikkerheten att på alla nivåer så har han någon som stöttar han. Han har en mittstopper som stöttar han, han har en mittbanespelare som stöttar han, och Barcola som såklart gör mindre än de andra, men det är logiskt, men som kan löpa tillbaka och som kan, och också hvis han mister ballen så har han rätt på, och han pröver att få den tillbaka för Mendes må in i bilden. Jag tror det skapar en väldigt bra en bra
dynamik och bra ja. Och så mittbane 3 säger Emily Vitinha, João Neves.
För mig så är det vår mittbane och det är den vi borde hålla oss till.
Bästa mittbane vi har haft sedan Mota och Matuidi och Verratti.
Ja, jag syns inte det är kontroversiellt att säga i det hela att.
Och inte glömma att de är väldigt unga. Och så för så vi hade Mota på slutet av karriären hans, Matuidi som nästan gick på toppen och Verratti var väldigt ung där. Men nu vi har tre spelare som vi kan se att de är nästan på samma nivå, men alla tre är superunga spelare. Så de kan växa samman och bli bästa mittbanan kanske ever.
Ja, det är helt fantastiskt att se de tre. Och jag syns att Zaire Emery som kanske hade en ikke en dårlig start på sesongen, men som tok en mer defensiv rolle i den tidlige sesongen, har siden PSV-kampen, føler jeg, har begynt å spille seg også litt inn I en mer, litt mer offensiv rolle, som veldig morsomt å se. Selv om jeg synes det veldig kult at han på en måte har offret litt sånn egoet sitt for å spille mer defensivt, så, så det superkult å se han tilbake på en litt mer sånn offensiv rolle, og jeg håper han blir for alltid.
Ja, altså foran, vi hadde tre spillere som vi har sett flere ganger denne sesongen, med Likang In, Dembélé og Barcola, men denne gang vi så Likang In mer I hans naturlige posisjon på høyre siden, og Dembélé, den som bommer mest for Paris Saint-Germain I den nominirollen som veldig ulogisk, men han klarer å levere på en måte, så klarer å levere som jeg vet ikke hva du kaller rollen hans, men at han drar så mange spillere mot seg og ikke den person som klarer å levere med mål. Fordi den mest logiske forventningen av en nominé jo å score mål. For eksempel hvis vi får inn Ramos inn I den posisjonen der, så vi forventer av han å levere mål, og det sånn vi måler om det bra kamp eller ikke. Mens med andre, sånn, Likang In eller Dembélé, så det en helt annen rolle. Jeg vet ikke, hva tenkte du på Dembélés rolle?
Jeg synes Dembélé har en, kanskje dette ikke den enkleste stunden for Dembélé I PSG. Jeg synes det bra det han leverer, passninger og på en måte litt den kaosskapningen og, men jeg, som jeg sa før I kamp, jeg føler han gjør veldig mye for å til slutt ikke få til så veldig mye, og det litt det vi sa om Likang In da han startet, at det var litt sånn ja, det mye løping og mye triksing, men når du ser hvor du har liksom fra A til B, hvor du gikk, så det egentlig ikke så relevant. Det på en måte, det litt FIFA-spill, sånn FIFA Street, sånn, alt ser kult ut, men jeg vet ikke helt hvor vi vil hen med dette, og jeg synes han kunne tjent mye på å være mer på at det rett på mål, rett og slett.
Altså, det veldig interessant hvis du ser på den heatmap, hvor de spilte mest og hvor de løp mest, hvor de hadde ballen mest, så ser du at selv om som I teori så han var I midten, Dembélé, men vi ser at han spilte mer, altså på høyre og venstre siden veldig mye, og mest på høyre siden, samtidig som Lee Kang In var på høyre, og Ashraf Hakimi var på høyre. Så altså, det var sånn en litt mini trekant der som alltid var sammen, og så flyttet seg, altså de tre flyttet seg hele sammen, om det bak eller fremme, sant? Men de var sammen, det var, de lagde den trekanten hele tiden, og det noe som lett å få til når du har også spillere bak deg som Vitinha og João Neves. Zaire Emery hadde en bra kamp, men også João Neves hadde en sånn fantastisk kamp denne, og så han skorte hans første mål for Paris Saint-Germain og borte, sant, mot Marseille.
Ja, men det var mange stunder hvor det var, jeg følte det egentlig var Neves som var nummer 9. Jeg følte det var mange situasjoner hvor det var han som sto høyest oppe I midten, som var på en måte vår nummer 9, og du kan se det fordi det han som skårer først og som har på en måte et nummer 9 mål egentlig. Han står på riktig punkt sted, og så får han ballen, og så bare smeller han ballen inn, sånn.
Riktig, bra avslutning, bra,
veldig, sånn, rent nummer 9 mål, ikke sånn dribling, kompliserte ting, bare sånn, åja, keeperen bommet litt, nå har jeg ballen I føttene.
Riktig posisjonert. For en spiller, så jeg ser mye av han, det han leverer er mye av hva vi så med Verratti, men han ikke en sånn typisk Verratti-spiller. Han tar litt mer av, altså måten han dribler, måten han løper rundt er litt sånn den Verratti-posisjonering, men han litt mer fysisk. Han veldig sånn liten, men han står der I midten og går inn I dueller, sant, og prøver å få den heading I midtbanen. Passningene han spiller, av og til de veldig farlige passninger, fordi hvis de blir stoppet eller sånt, de superfarlige, de kan skape en sånn kontring, fordi der det bare Marquinhos eller bare Pacho bak. Men han tar de chansene, sant? Altså det, og han er bare 20 år, altså at han tar de chansene, det er fantastisk. Vi så det skje før i forrige sesonger med Verratti for eksempel. Han begynte å spille veldig sånn trygt fotball, og vi så han leverte veldig bra i de mindre kamper, men med en gang vi spilte mot større motstandere som for eksempel Madrid og sånn, og han tenkte hvem som sto mot seg, som Modric eller når Kroos var der, så han begynte å spille, så adaptere spillet til hvem han spilte mot, mens med Joao Neves, så det sånn, nei, det sånn jeg spiller, jeg skal spille hver eneste kamp på min måte, så han bryr seg ikke om hvem som står mot seg, sant? Altså, han bare spiller fotball. Det er den gleden du ser i som de unge spillere, som også, vi så det med for eksempel på gamle dager med Ronaldinho. Han tenkte ikke over hvem han spilte mot, det var bare sånn, vi bare spiller fotball.
Ja, jeg tror det også handler om hvem du har bak deg.
Det
er en del av meg som tenker, hvis vi havner i en one versus one med Pacho, jeg vet ikke hvor utrygg jeg egentlig føler meg. Så klart så er det ikke en ideell situasjon, men det er ikke som å tenke, åja, det er en 1v1 med Sergio Ramos som er 37 og ikke kan løpe lenger. Det er en helt annen, jeg føler det at vi har et så trygt baklinje nå, gjør at midtbanen kan gjøre flere ting, gjør at alle kan gjøre flere ting egentlig.
Men bare at vi har kjøpt den spilleren, Pacho, han også er ung for en defensiv spiller, for en at han kom inn og så med en gang tok plassen til Skriniar, og jeg, sant, jeg blir ikke sjokkert for eksempel hvis han tar plassen til Kimpembe hvis Kimpembe er tilbake, og enkelt. Han holder plassen sin, sant, foran alle de andre, Hernandez, når Hernandez er tilbake, så jeg tror de føler sant, litt truet av han, at det ikke er garantert lenger at de har plassen sin,
ja.
Så han leverer veldig bra, og sammen med Joao Neves vi ser også en PSG, en helt annen PSG når han spiller eller ikke spiller, og han har sånn, han er like viktig som Vitinha i midtbanen. Altså Zaire Emery er fortsatt, vi klarer ikke å finne den ekte, altså hvilken rolle han har. Altså vi vet han er sånn box to box midtbanespiller, men vi kan alltid få en annen spiller til å ta rollen hans. Han er fortsatt ikke sånn den topp spiller som vi mangler når han spiller ikke, men han er en viktig del av den trioen i midtbanen.
Definitivt.
Altså de trioene, sant, det er veldig viktig med de trekantgreier, sant, når du tenker taktisk fotball. Men altså, det trenger ikke være bare de i midten, men når du tenker sånn en trekant med Marquinhos, Joao Neves, Pacho, den trekanten alene er så viktig, med Pacho, Joao Neves, Mendes på venstre, og viktig Vitinha på høyre, sant, med Marquinhos og Ashraf Hakimi, hvor viktig den var. Men før forrige sesonger, vi hadde bare Danilo som spilte i den posisjonen, posisjonen til Joao Neves nå, eller til Vitinha nå, i den defensiv rollen, midtbanerollen. Han var helt alene nesten. Altså, han måtte gjøre alt og rydde alt på høyre og venstre siden, helt alene. For den trekanten eksisterte ikke. Okay, du kan lage en trekant av hvem som helst, men de må være sånn tett sammen, sånn, litt nærmere hverandre, så det er sånn tryggere å ta de passning neste steg, liksom, den passning hvis du vinner ballen, folk er ledige, og hvis du gjør en feil at det er noen bak deg som kan rydde opp, sant? Den trekanten prøver å snakke om veldig mange ganger, og vi klarte å få den til. Altså når alt der er trygt, altså se hvor mye vi har snakket om den defensive midtbanen, der er sånn, det som skjer fremme kan være automatisk og sånn, du nesten trenger ikke å ha noen taktikker der, sånn, der er det bare sånn, de er kreative spillere i Barcola for eksempel, kanskje han er ikke sånn, han er ikke der på toppen med Mbappé, eller det som Mbappé leverte for Paris Saint-Germain når han var i Paris Saint-Germain, det han gjør i Real Madrid, det er noe helt annet, men men han er så kreativ, og så lenge vi har ballen og han får de sjansene, så han klarer å score, og han nå leverer at han klarer å levere at han skårer nesten hver eneste kamp bakover i ligaen i hvert fall.
Ja, nei, men det er helt fantastisk. Och jag syns definitivt att vi är på riktig väg. Och jag känner absolut inte fans som säger att vi måste ändra allt och köpa in 10 olika spelare och byta coach. Och det var det. Såklart så ser jag att det är någon stillinger där jag kanske kunde tänkt mig lite mer backing och lite mer säkerhet. Men kanske en eller två spelare mer.
Mm.
Men that's it. Och kanske sälja Fabian Ruiz, men det är allt jag har att säga. Men hvis vi ska gå, vi ska snacka om något lite mer negativt.
Mm.
En ting jag syns är mer negativt är att jag syns i andra omgång så slösar vi många goda chanser.
Ja. Och jag tänkte att snacka om det också.
Jag syns verkligen att jag tror alla i hela laget egentligen måste stå för ett mål och skåra 1000 mål varje dag. Så de må gå in.
Mm.
Och de var 10 mot 11. 10 som blev mer och mer och mer slitna. Knusingen började bli värre och värre och värre.
Mm.
Liksom, då de var 11 så klarte de inte att liksom ha tätt ett tätt försvar. Då de var 10 så borde det vara ingen möjlighet för dem att göra någonting. Och likväl så vinner vi 3-0 men med ett självmål.
Mm.
Så var det egentligen nästan oprovocerat. Det var en helt crazy självmål. Jag känner inte engang vad som skedde där.
Men det säger mycket. Alltså, ett rött kort och självmål på den måten säger mycket om den mentalitet eller den mental state de var i när de kom in i kampen. Även om de hade, alltså de spelade sig i Champions League eller Europa League eller något sånt, så de hade en hel uke för att samt vara klara för den kampen. Men jag tror de var klara fysiskt och vi såg det, sant? De var väldigt starka fysiskt och sånt och löp och sånt. Men de var inte klara i huvudet, sant? Den mentalitet. Alltså jag tror de hade en väldigt stor sån obalans på laget. Speciellt med Adrien Rabiot som kom in på laget och som en gång fick en plats i mittbanan. Selv om han var ikke helt 100% klar, han var ikke med i preseason, han var ikke med, sånt, at han kom med en gang og tok en plass bare fordi han spiller for landslaget, nesten, og det er sånn stor signering for Marseille at han må spille. Og du ser andre spillere som Kondogbia, sånt, blir bare dyttet bak mer og mer, i stedet for sånt, en litt mer defensiv midtbane. Så det er litt av den og ubalanse på laget som er skapt av många ting, men sån interna problemer de har.
Men jag följer att man säger, inte längre går in i Le Classique för att vinna.
Mm.
Selv när de har ett bra lag. För jag husker i fjol så var det vi som var 10. Och då det var 0-0 så gick vi ner till 10 spelare och inte bara skårade vi 2 mål på deras hemmabana, men de skårade inte ett. Det är helt krise. För dem var det helt krise.
Ja.
Så oavsett vem som får rött kort eller vad som sker.
Ja, alltså rött kort, det var ju ett rött kort. Alltså oavsett vad någon säger. Alltså det är många som säger att nej, det var lite sån väldigt billig. Alltså domarna har ödelagt kampen. Ja, men alltså hvis du prövar att dräpa någon i begynnelsen av kampen, det är inte domarens fel. Alltså det är superfarligt att gå in sånt, på sån hjärtenivå med foten din in i bröstkassen till en spelare sånt, i en hodeduell. Alltså hur inte foten där uppe. Alltså
oavsett vi kan inte seriöst säga si att det Beraldo gjorde var ett rött kort. Och så säga si att det här är fint, ok. Helt irrelevant för det jag har.
Men
för att gå tillbaka till liksom, lite mer kritik av PSG, jag syns vi borde skått mer och varit mer effektiva för honom.
Speciellt Fabian Ruiz chansen.
Ja.
Sånt där det var.
Men
vi hade någon inbytare som kom in. Vi såg Asensio, Maiolo, Doué, Ruiz och Beraldo kom in. Jag vet inte varför Beraldo kom in för Nuno Mendes. Jag hoppas att det inte är skador och så.
Han hade ont i magen, läste
jag. Ah, okay. Ja. Så ja, för han gick rätt in i garderoben efterpå, så så ja, jag hoppas att han blir frisk för nästa kamp och kampen efter. För vi har två viktiga kamper och för Paris Saint-Germain. Fabian Ruiz hade en all right kamp. Majulu, superbra kamp. Han kom in och du ser den intensiteten, den energin. Alltså det är de spelare som vet hur mycket den derbyn eller den klassik betyder för Paris Saint-Germain. Det är därför vi ser det med dig. Désiré Doué, det är där jag har en sån lite negativ ting. Inte att han är dålig, men jag känner att Luis Enrique brukar han fel. Han är lite mer en 8-spelare, en mittbane 8-10 spelare. Han har alltid spelat sån hela karriären sitt nästan. Och så nu vi brukar han som en wing, och så väldigt tydlig, alltid inbitter som inför Bakula på vänster sidan. Och han sliter med det. Kanske han kommer till att bli, alltså självklart Luis Enrique vet mer om fotboll om mig och dig samman. Men han ser nog, men det kan ta lite tid för att han blir den spelaren som Luis Enrique ser han, om han blir det. Men vi står för exempel med Bakula förra säsong. Han kom i riktig position. Han bara är brukt i den position. Och vi sa det i förra podcast, och det är därför det är lätt att se att han klarar sig, han klarar att leverera. Men det är superviktigt för en professionell spelare att byta position. Det är inte så lätt som när vi spelar fotboll, sant? Och så plötsligt du är i mål och så du spiss efter 5 minuter, alltså mitt banespelare. Men som en professionell spelare, för måten du tränar, måten du muskulaturen din funkar, är ju laget för den specifika positionen. Det är en grund att Bakula löper fortare än Vitinha för exempel. Det är måten kroppen hans är bygget, måten han tränar på det, bara för att hålla den tempon, hålla den. Det är helt annorlunda. Så det är väldigt vanskligt att säga till Vitinha, okej, du är en superbra spelare, du ska ta platsen till Bakula och göra det samma, leverera det som Bakula har gjort. Men ja, det där jag har lite sån, jag känner inte varför han gör det hela tiden, för han kunde ha fått han in lite mer och mer, få lite mer spilletid och få han lite till att gå till vänster, som han har gjort med andra, sånt med Li Kang In för exempel. Han ger lite mer av den plats för, och sånt, visst naturligt du drar till vänster så är det grejt, men du ska inte bara hålla dig till den position. Det är bara en liten ting jag tänkte att nämna. Ja.
Men jag tror att du kanske har ett par tillitsproblem som jag hoppas går över, liksom klarar på att och få ett par mål in och att det på att
ja. Men också en annan ting med så Luis Enrique, han har gjort en superbra kamp taktisk och allt, men en negativ ting jag må nämna är ju Colomani på bänken, och han kommer inte in. Det kan ha varit en superbra bytte för exempel, hvis han kom in istället för Li Kang In och fått Dembélé på högra sidan tillbaka. Så bara för att få han, alltså vi leder 3-0, får han in lite, spelar som 20 minuter. Kanske han får ett mål som kan lyfta hans den tåke som han är i nu. Speciellt den press nu att Ramos närmar sig, sant, till att komma tillbaka i slutet av november. Så det är lite av den att nej, han kan få lite tid, men istället för så vi får Majulu in som sant, alltså lite av den jag känner sig kanske sker där med Colomani.
Men jag följer Luis Enrique är en väldigt sträng tränare, kanske inte mot alla, men i vart fall mot någon.
Colomani var då.
Men vi såg det också mot Dembélé, som inte reiste till Arsenal. Och kanske han kunde varit lite strängare mot Fabian Ruiz. Men jag känner att han är en väldigt sån tillger ingenting kind of coach. Och på en måte så är det bra, och på en måte så har vi brukt 100 miljoner på Colomani, och även om vi stöttar Colomani och säger att han har på något sätt mycket potential, så må vi säga sannheten också att han har inte levererat för PSG.
Ja, det är sant. Det är sant. Så om vi ser potential när han spelar med landslaget och
där kanske en världen där det är smartare att sälja han och köpa någon andra. Sälj för ett tap. Jag tror att det är en spelare som fortsatt kan säljas för en viss sum pengar.
Jeg har hørt rykter at ja, du vet vi liker ikke å snakke så mye om penger og rykter her, men jeg har hørt at United, Manchester United var interessert i ham så, i januar.
Så, ikke sant, hvis du kan få selv 50% av det vi fikk av det, det vi ga 50 millioner du kan prøve deg på noen andre for 50 millioner, enkelt.
Ja, så lenge vi finner en annen spiller som kan ta plassen hans, og ikke bare selge han bare for å selge.
Ja, så klart. Men for eksempel han som spiller for Sporting Lisboa, så klart så har han lyst til å gå til en større klubb. Det er ikke derfor han kommer til å ende sin karriere. Så, let's face it. Kanskje.
Yes.
Men ingenting gjort, og kanskje bare Colomani hadde litt vondt i magen, og det derfor han ikke gikk på.
Men ja, så 3-0, 3 poeng for Paris Saint-Germain. Det veldig bra slutt av uken. Sorry, av uken. Og så vi har vi nå i første posisjon. 3 poeng foran Monaco etter 9 dager. Ja, 9 dager. Så Marseille i 3. posisjon fortsatt. 6 poeng bak oss og 3 bak Monaco. Jeg føler at Monaco kan være den black horse i denne sesongen. Vi spiller mot dem, jeg tror det i januar og februar. Ofte det sånn vanskelige kamper mot Monaco, spesielt borte. Men ja, det blir en interessant liga denne sesongen. Vi ser Lyon også, som har begynt å klatre litt opp.
Jeg tror det mange lag som kan være black horse.
Ja.
Monaco, fortsatt Marseille for å være helt ærlig.
Ja. Lille,
Lens, Lyon, Nice er kanskje der hvor det stopper. Kanskje det de siste som kan fortsatt gjøre noe.
Ja, interessant sesong. Men neste kamp blir mot Lens. Veldig, veldig viktig kamp, jeg ser den. På Parc des Princes klokken 5, 2. november. Superviktig, jeg føler det som superviktig kamp, fordi det den kampen som kommer mellom en klassik og en Champions League kamp, og en veldig viktig Champions League kamp mot Atletico Madrid. Så det den kampen hvor det en ting å vinne mot Marseille borte, men å ta den energien videre til Atletico Madrid-kampen, som den viktigste kampen av de to som kommer. Du har den kamp i midten, om vi bruker den som en bare sånn treningskamp som vi har gjort før under Pochettino. Det var alltid sånn at vi prøvde nye ting, og ting gikk ikke helt som forventet og alt dette. Eller skal vi gå inn og si nei, hvis vi klarer å vinne den 8-0 og vise, sant, altså holde den energien rullende, sant, til Atletico Madrid-kampen. Spesielt at Atletico også sliter litt det siste.
Jeg skjønte absolutt ikke strategien til Pochettino. Da du så det han prøvde, så tenkte han det er ingen sjanse at vi gjør dette mot Real Madrid, eller mot Bayern, eller mot hvem som helst. Så du trenger ikke å se et minutt av kampen. Ingen sjanse at vi gjør dette her i en mer seriøs kamp. Dette er sånn, i beste fall for å beskytte spillere mot skader, eller i verste fall bare bullshit.
Ja, altså, jeg skjønte ikke når Pochettino var her, altså, jeg hadde ikke tenkt å snakke om det, men vi kan nevne det. Altså, en ting Pochettino jeg kunne ikke forstå var at i de kampene som var sånn sandwichet mellom en viktig kamp som Marseille og Champions League, vi alltid spilte Marseille-kampen med sånn startelve som alle visste hvem skal spille, så det var de dagene vi hadde Neymar og Mbappé og sånt. Så han spilte alltid samme startelve, altså den i midten, så han begynte å teste ting rundt, men så gikk tilbake til den samme han har gjort for, altså kampen før, til den startelve som alle visste skal være, sant? Altså, jeg kunne ikke forstå den kampen i midten, altså hva fikk vi ut av den, altså det var ingenting. Hvis du husker, det var sånn alltid vi spilte med Bichiabu bak og sånn nye sånn spillere, sånn. Hvorfor han kommer ikke til å spille i den Champions League-kampen, altså, hvorfor skaper den utrygg og sånt før vi skal inn i den viktige kampen etter, men nå vi gjør ikke den, altså vi ser at vi starter med nesten samme start 11 Och det är grund att, att vi har köpt så många spelare efter Luis Enrique. Han sa att han vill ha så många spelare. Det är nog att ha sån 20 spelare eller 18 spelare som kommer till att bruka sånt, hela säsongen. Så alla får mer spilletid. Ja. Och spelare som kan spela i olika positioner hvis vi tränger att göra det. Ja. Så. Men ja, viktig kamp. Hoppas vi får 3 poäng där och får bara skapa lite mer distans från de andra. Ja. Men är Liga 1 i box i lumen eller?
Nej, absolut inte.
Nej, ja, jag också tänkte det samma. Men det var också någon som gick runt och intervjuade folk utanför Parc des Princes, för det var sån en samling för PSG-fans att se kampen på Parc des Princes på stor skärm. Det är något som du har gjort för faktiskt, kanske.
Ja, jo,
ja, det var väldigt grej. Ja. Nej, många som sa ja, den är i box, för det var som lite fortsatt på den high av den säger på Velodrom, men för sån, det är fortsatt väldigt öppet.
Det är en maktdemonstration vi har gjort.
Ja, det är sant.
Första säsongen på länge, hur många sa om Marseille kan vinna den här säsongen, så for real.
Ja.
Och det vi gjorde mot dem var verkligen, vi visste att nej, det blir inte så enkelt. Så det ger en confidence boost, speciellt efter en lite vanskelig kamp mot PSV, men med 3 poäng föran nummer 2 ska vi inte säga att vi har vunnit säsongen efter dag 9. Det blir lite mycket.
Ja. Okej, okay. En lite lång podcast. Beklagar för alla som är vant till en 20 minuters podcast, men vi gick lite över tid här, så yes, men tack Marie.
Tack.
Vi ses. Bye.